Välkommen till programmet Efter åtta. Dagens gäst är Nils-Erik Eriksson. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö, Nyhem.
Ja, god kväll alla. Och vem är då Nils-Erik Eriksson? Han är en pensionerad polis sedan några år tillbaka. Och jag började min polisbana uppe i Sörmland 1965. När jag började polisskolan där. Och var anställd i Eskilstuna polisdistrikt. Polisutbildningen på den tiden, det rörde sig om 10 månader. Till skillnad mot minst 2,5 år idag. Men då var det 2 månader förberedande teoretisk utbildning. Sen var det 2 månader praktik och 5 månader teori igen. Sen var man färdig att gå ut. Och när jag kommer till Eskilstuna som nybakad polis, endast 20 år gammal, så fick jag en karta i handen, håll i det här området. Då var det enkelpatrull. Man var ute och fotpatrullera. På den tiden så var det ju väldigt mycket enkelpatruller och mycket fotpatrull. Det hände att man under ett 8-timmars pass hade 6 timmars fotpatrullering. Och på den tiden hade man inga mobiltelefoner. Vi hade ingen radio. Utan det var de här larmklockorna som fanns på stan. Röda telefoner. Och så en lampa ovanför. Och inifrån polisstation så kunde de trycka på en knapp då om de ville ha tag i mig. Så började den här lampan att blinka. Så att det var ju lite skillnad på dagens kommunikation mot vad det var då. Så allting var inte bättre förr. Men jag var kvar i Sörmland och jobbade i det mesta i Flen och i Katrineholm. Jag var där i 6 år ungefär. Och mot slutet av den här perioden så hade vi fått radio. Och det hade vi lånat av civilförsvaret. Det var de här stora orangea tegelstenarna som kanske de många av er i alla fall känner igen. Så då blev det ju att man hade blivit radiopolis helt plötsligt när man hade fått en sån radioapparat. Men det fungerar ju relativt hyfsat i alla fall. Under de här åren i början där så, som sagt, det var ju mycket, mycket fotpatrullering, mycket enkelpatrullering. Och man lärde sig ju väldigt mycket under den tiden. Man var ju helt grön. Man kunde ju ingenting egentligen om det praktiska arbetet. Hur skulle jag möta de olika situationerna? Vid ett lägenhetsbråk. Vad kunde hända? Vad skulle jag vara beredd på? Vad är det som händer? Och det är klart att varje ingripande var ju en unik situation som man fick lära sig någonting av varje gång. Men det kan man ju säga i alla fall att de jobbigaste situationerna det var när det var barn inblandade. Jag vet inte hur många gånger man har råkat ut för det. Man har kommit till ett lägenhetsbråk. Ena parten var klart berusad. Den andra parten var hysterisk. Och barnen sprang runt och grät och både var rädda och annat. Och man försökte övertala de olika att de skulle lugna ner sig, ta det lugnt, tänka på barnen och så vidare. Och det hände vid ett tillfälle att mamman som då var hysterisk, deras 8-åriga son gick emellan henne och mig och skakar henne och säger att gör som polisen säger, de har ju rätt. Men hon lyssnade inte på det örat riktigt. Och sen så blev det ju den vanliga gången då man kontaktade socialjour som fick hjälpa till med barnen. Och de här socialsekreterarna, eller vad de nu var, mycket vänliga. Och det var inte första gången de mötte en sån situation. De försökte på ett mycket diplomatiskt och snällt sätt förklara för den här 8-åringen att du kommer att få följa med oss och bo på ett annat ställe i natt. Jaha, säger han. Ska jag bo där och där? Då hade han varit på det här hemmet vid flera tillfällen tidigare. Det är såna här tragiska saker som man har upplevt. Men det är ju inte bara tragik. Det kan ju vara positiva saker också naturligtvis. Men det är ju mest de här tragiska grejerna som etsar sig fast. Och på den tiden hade vi ju inga datorer. Inte ens elektriska skrivmaskiner. Utan det var den gamla halda skrivmaskinen som man fick skriva. Och det var karbonpapper som man kanske skulle ha 3 kopior. Och då satt man karbonpapper emellan och försökte att skriva. Och det funkade då. Man visste ju inget annat. Sen blev det ju riktigt lyxigt när man fick de elektriska skrivmaskinerna. Men det var ju fram på 70-talet någon gång som det kom. Och då fick man med så man kunde radera ett raderband i skrivmaskinen. Så det var ju riktigt lyxigt. Det var bara det att hade man då karbonpapper så var det ju inte så lyckat. För då blev det helt svart på kopiorna där man hade raderat. Men utvecklingen gick ju dithän att det blev ju elektriska skrivmaskiner. Och så småningom så blev det ju även datorer. Och det var ju samma motstånd när de kom. Och de fordon vi hade på den tiden, 60-talet. 1966, då fick vi en riktig lyxbil. En Plymouth Valiant med automatlåda. Och det var bara vissa speciellt utbildade äldre kollegor som fick köra den. Det fick inte vi ungdomar göra. Men så småningom så tummades det på det där och då blev det ju nästan bara Valianter. Och sen så hade vi ju Amazoner och PV. Och det är klart, en Amazon och lasta in en stor berusad man i baksätet var vissa problem. Däremot den här Valianten, den var ju perfekt för det hela. Och så småningom så kom ju 145-man som vi fick. Och jag glömmer aldrig den första 145-man med 90 hästars motor, 2 stegs automatlåda. Jag råkade komma precis när en Opel Kadett körde ut framför mig vid stopptecken. Och jag hänger på och Kadetten kör ifrån mig utan vidare. Ja, det var på 60-70-talen som det började att utveckla sig. Och förresten 1965 när jag började polisskolan, det var ett stort år för polisen överhuvudtaget. För då gick man över från kommunal polis till statlig. Och det var ett stort steg och det var för att man skulle försöka att få mer enhetlighet. Det skulle vara någorlunda likvärdiga löner, samma utrustning framför allt. Så att inte vissa rika kommuner, de kunde köpa vad som helst till polisen, medan de fattiga, de fick ingenting. Men nu skulle det bli lika fördelat över hela landet. Men jag var inne på slutet på 60-talet. Och där vi hade fått den nya fina 145an som gick så enormt bra. Men tills nog så fick vi andra bilar. Vi fick flera varianter. De var jättesköna patrullbilar, det är helt klart. Och då fick vi ju veta på att vi bara gled omkring i de där fina bilarna. Men det är ju så att vi skulle vara ute på fältet. Och när vi syndes i polisbilen så var det ju en viss preventiv inverkan. Och vi var alltid kontaktbara. Vi hade radio i bilen som de kunde nå oss och meddela vad vi skulle göra. Så småningom så, jag var kvar uppe i Sörmland då, så ville jag komma till ett lite större distrikt än vad Katrineholm var, där det fanns lite mera alternativ. Där det fanns trafikavdelningar och det fanns lite mera hundförare och lite andra aktiviteter överhuvudtaget. Och eftersom min hustru var här nerifrån så blev det att jag sökte Jönköping och fick jobb där. Och det var 1973. Så från 73 så har jag jobbat i Jönköping till jag gick i pension för ett par tre år sedan. Och har trivts jättebra. Det var ett större distrikt. Mer folk. På den tiden i den utsättningen som jag var. Det var 6 olika utsättningar. I den utsättning jag var så var vi 11 stycken som kunde åka ut. I Jönköping. Och sen så var det några bilar i Värnamo. Det var några bilar på Höglandet. Så att det var väldigt väl befolkat. Samtidigt som det idag är ungefär lika många polisanställda som det var då. Men det kanske är 11-12 stycken i hela länet istället. Därav den här kritiken om att de har fått köra så mycket. De kunde köra 60-70 mil hände på ett pass. Och kör 70 mil på 9-10 timmar kanske. Det är rätt mycket och dessutom ska du hinna med att utföra lite jobb också. Men så är det. Det har varit omorganisationer, omstruktureringar och det är väldigt mycket sånt som har påverkat det hela. Man har kommit på att nu har det varit så mycket inbrott, nu måste vi bilda en grupp som jobbar mot de här inbrotten. Och naturligtvis, det är ju positivt. Men var togs de ifrån? Jo, det var folk i yttre tjänst som regel. Så att det tunnades ner hela tiden. Och i början på 70-talet så fanns det kvarterspoliser i Jönköping. Det var både i Bankeryd, på Öxnehaga, Österängen, Råslätt och i City. Så det fanns folk. Men helt plötsligt så kom det uppifrån att det skulle vara närpoliser. Alla skulle vara närpoliser. Alla skulle göra samma jobb. Alla skulle göra jobbet från start till det var färdigt nästan. Med redovisning och allting sånt. Och det tog ju, även det tar ju tid. Om du har varit på ett inbrott och skriver en anmälan och ska höra folk och få lov att skriva ut det innan du kan åka ut igen. Ja, men då tappar man ju folk ute på gatan. Men, och det har ju upptäckts så man har organiserat om det hela lite grann. Men som sagt, vi var lika många poliser då på 60-talet, början på 70-talet som vi är idag. Och då åkte det ut kanske 3 gånger så många i länet. Men det här med utrustning. På den tiden på slutet på 60-talet här. Vad hade jag hängde i bältet då? Ja, en batong. Och det var den här vita gummibatongen. Och det var, jag hade pistol, handfängsel. Det är vad jag hade. Idag, om man tittar på den utrustning de har, så är det ju hur mycket som helst. Jag vet inte med säkerhet allt de har. Men det, bland annat så är det ju den lite modernare fjäderbatongen i metall. Det är sprayen. Du har andra grejer också. Så att det är fullt i hela bältet och det är inget att undra på att kollegorna får ont i ryggen och det är än det ena än det andra. Men hur som helst, på 70-talet när de här elektriska skrivmaskinerna började introduceras. Vakthavande befälet då, som satt inne på station och skrev en hel del. Det hände väldigt ofta att vissa av de här vakthavandena, de ställde undan den här elektriska maskinen och tog fram sin halda, för den var de van vid. De skulle ha den att skriva på. Men så småningom så försvann haldan och det fanns bara den här elektriska. Så då hade de inget val. Och på den tiden, 60-70-talet där, då var det inte bara att stövla in till vakthavaren om man ville prata med en. Utan det var att knacka och vänta på att du fick komma in och sen vänta innanför dörren tills du blev tilltalad i stort sett. Och det var ju likadant med högre chefer. Jag glömmer aldrig när jag var i Eskilstuna och jag tillhörde ju länet då innan jag hade fått en fast tjänst. Och jag hade hört rykten om att jag skulle börja jobba i Strängnäs. Jag jobbade i Eskilstuna då. Så jag gick upp och frågade polismästaren, tillförordnade polismästaren på den tiden. Knackade på dörren, steg in, stannade innanför dörren. Han tittade inte upp överhuvudtaget och jag stod där och till slut så tittade han upp. Jaha, vad vill du? Och då frågade jag hur det var. Det får du reda på av din förman. Var det något mer? Nej, det var det ju inte. Så att så var det på den tiden. Idag när du går upp till en högre chef så, hej, och det är du. Ja, mycket lättsammare på det viset. Men samtidigt, du vet vem som är chef och du sätter dig aldrig upp emot chefen. Du kan ha åsikter, men det är hans ord som gäller. Och när det gäller övrig utrustning här. Med telefoner, alla har telefoner, alla har en liten smidig radio med GPS så att du kan knappa in exakt var du är. Inne på länskommunikationscentralen kan de se exakt var du är och de vet om du har något jobb eller inte. De kan se vilken bil som ligger närmast om det dyker upp ett jobb. Så att de smidigare kan skicka den som ligger bäst till. Vidare så de här datorerna när de dök upp så var det ju samma motstånd som när elektriska skrivmaskinerna dök upp. Men vad ska vi med det här till? Det här tar ju mycket längre tid och hur ska vi klara av det här? Det fungerar ju inte. Det är ju bara det att innan vi fick datorerna, om en patrull frågade på ägare till en viss bil, vad fick man göra på stationen då? Jo, då fick man ta med sig en nyckel till länsstyrelsen, springa över dit och gå in i deras arkiv och titta vem är ägare till den bilen och sen tillbaka och meddela. Idag när du har telefonen eller vad det nu är så knappar du in det där på nolltid och har svaret inom några sekunder.
Här i den stilla gryningen.
Ja, som ni förstår så har jag upplevt rätt mycket under de här 46 åren som polis. Inte bara händelser utan omorganisationer och omstruktureringar. sammanslagningar av polisdistrikt, problem med hur det ska fungera. När jag kom till Jönköping, då var ju Värnamo ett eget distrikt, och det var Eksjö och Nässjö hade nyligen slagit samman, så att det var höglandet. Och så småningom, lite längre fram här, så skulle det bli en länsmyndighet. Och naturligtvis så var man orolig för hur ska det där fungera. Då skulle LKC, Länskommunikationscentralen i Jönköping, ta hand om hela länet. Ja, men herregud, vi hittar ju inte Eksjö och Nässjö och Tran och så överallt vad det var. Hur skulle det där gå? Men det löste sig. Efter något år så där så hade man kommit in i det. Man hade lärt känna personer som ofta var i delo med oss. Och man kunde på ett bättre sätt då styra patrullerna. Man visste vad det var för personer. Informera dem om att tänk på det när ni träffar den här personen och så vidare. Och man har ju alltid haft nytta av att få jobba ihop med en äldre kollega som hade personkännedomen. Och både personkännedom och kännedom om var de olika platserna låg. Det lärde man sig ju så småningom. Och idag har man ju GPS i alla bilar, så det är bara att knappa in och sen kör vi. Så att det är ju lite skillnad mot att försöka leta reda på en karta och leta reda på en plats någonstans som man eventuellt visste var den var. Hur som helst, det allting fungerar om man vänjer sig, och har det inte gått bra tidigare så kommer det ju att gå bra naturligtvis. Man får ju se det hela som en utveckling i alltihopa. Men jag nämnde om att jag ville söka ett större distrikt för att det fanns större valmöjligheter. Så att 1977 så sökte jag till hundgruppen och fick då åka på en utbildning i Sollefteå, hundskolan där. Och den var på 6 veckor, det hade varit 7 veckor, 4 plus 3 tidigare, men nu var det 6 veckor. Och då fick jag med mig en hund hem där uppifrån. Och man är ju definitivt inte fullärd, och inte hunden heller. Men då fick man jobba vidare hemma med den instruktör som fanns på plats. Och så småningom så kunde ju hunden lära sig han också. Ja, även hundföraren. Man lärde sig av varje uppdrag man hade, vad man skulle tänka på och hur det funkar och varför det blev si eller så. Men att det var en mycket trevlig tid. Man, det är ju så att är det ett inbrott eller vad det nu är, så skickas hundföraren till platsen. Är det bråk så är det ju alltid hundföraren. Och man fick ju vara i centrum väldigt mycket. Alltså i händelsernas centrum. Och det var ju alltid trevligt. Och man fick jobba mycket ihop med andra patruller. De fick följa med på spårningar. Man skulle ju inte springa iväg själv och spåra, utan ha med en medlöpare. Men det var många som sa det, att det var fruktansvärt jobbigt att hänga med hundföraren. Hundföraren, han hade ju linan och hunden som drog. Men det hade ju inte den här stackars bakspringaren som försökte att hänga med. Och det hände flera tillfällen att man, sådana som var mycket vältränade, de var helt slut efter det här uppdraget. Och det är ju många, många sådana här hunduppdrag som man kommer ihåg. Men speciellt ett uppdrag som jag hade, som jag är kanske mest stolt över. Det var en person som hade kommit bort. Han hade varit borta i 5 dagar. Då hittas hans bil som står parkerad i en grusgrop. I bilen ligger det ett avskedsbrev. Jaha. Då är det bara att leta reda på honom. Var finns han? Och det var ju skog runt om. Så att vi... Det var hundpatrullen plus en patrull som hade kommit till platsen. Och jag gick med hunden ovanför grusgropen och tittade. Och man tittade upp på träden för att förvänta sig att man skulle se någon. Men det gjorde vi inte. Och hunden sprang ju lös. Och man litade ju på att han skulle tala om ifall han hittade något. Och han drog iväg mot kanten där ner till grusgropen. Och jag kallade tillbaka honom. För jag tänkte det, han känner väl vittringen av de som går ner i grusgropen. Och jag kallade tillbaka honom. Och han kommer tillbaka. Och sen går det en 10-15 meter så drar han iväg upp igen. Och då följer jag efter honom. Och under en gran så sitter den här personen som hade försvunnit. Och han var så medtagen så han klarade inte av att resa sig upp. Och han var mycket tacksam att vi hade hittat honom. Och vi pratade lite med honom. Vi tillkallade ambulans naturligtvis. Det gjorde vi per omgående. Och försökte att prata med honom och vad han hade gjort för någonting. Eller hur han hade klarat det. För det hade ju varit nästan nollgradigt på nätterna. Jo, men det hade gått bra, sa han. Men han hade legat i en slänt, det visste han. Och hållit om en björk. Och den var lika grov så att han lagom fick runt händerna. Han hade tappat sin plånbok och bilnycklar och medicin som han hade med sig. Så att när ambulansen hade tagit med honom så försökte vi att leta reda på den här platsen och fann den ett 50-tal meter därifrån. Och hittade både en drickaflaska och det övriga som han hade tappat. Och han hade nog legat där rätt mycket för att det var uppsparkat och nästan jordigt där. Men han överlevde trots att han inte hade fått varken föda eller vatten på så många dagar. Han låg i koma i någon vecka, men han överlevde. Did you think it stopped my heart the day you said goodbye? Did you think I'd crumble inside? Ja, som ni förstår så de här åren som jag var hundförare, det blev 19 år till slut, så har jag ju haft tre olika tjänstehundar. Och det verkar som hundarna blev bättre och bättre, eller om det var jag som hade mer rutin på att lära dem. Men det funkar jättebra i alla fall, och det är en tid som man kan sakna så här efteråt. Några av de här händelserna som jag fick vara med om som hundförare. Bland annat en sak som kanske de flesta kommer ihåg. Det är ett antal år sedan nu. Men när Tidaholmsfängelset brann. Då hade ju de intagna gjort uppror. De hade lyckats komma över hembränt. De hade satt eld på flera avdelningar. Det brann på flera ställen. De stod uppe på taket och gapade. Personalen där uppe hade ingen chans att ta hand om dem. De hade låst in sig i stort sett på i kontorsbyggnaden. Och vi kom en patrull ifrån Jönköping. Och det var piketen från Göteborg. Det var piketen ifrån Stockholm. Som kom dit och skulle försöka att hjälpa till att ta hand om det här. Det var en lite småkuslig situation. Eftersom vi inte hade någon kontroll över händelserna. Brandbilarna vågade knappt köra in till och försöka börja släcka elden på grund av stämningen som var. Och vi visste ju vad det var för klientel som befann sig där. Så det var en episod. Och det är ju så när man jobbar i yttre tjänst. Du vet aldrig vad du kommer att drabbas av under passet. Vilka situationer du hamnar i. Det är inte bara att sitta och åka i bilen som många tror. Utan du kan hamna i en skottväxling. Du kan hamna i precis vad som helst. Några episoder som jag haft i Jönköping, det var under var det 70, början på 80-talet. När de hade ockuperat gamla brandstation. Och även tullhuset. Och det var ju väldigt stökigt på stan. Och vi hade inte riktigt resurser att hålla koll på dem. Så då hade vi rytteriet ifrån Malmö uppe. Och det måste jag säga att det var suveränt att jobba ihop med rytteriet. För dessa, våra hundar var effektiva. Men när hästen kommer och steppar och det slår blixter om fötterna på dem, då flyttar sig folk. När kungabesöket var i Jönköping så hade vi rytterit där också. Och det var ju väldigt mycket folk och vi försökte att hålla dem undan så att det skulle vara någorlunda öppet när kungaparet och det gänget kom och skulle passera. Men det var ju nästan omöjligt. Då kommer en eller ett par ryttare bara och sätter bredsidan till mot publiken och de bara skit, försvinner. Så att det är lite skillnad på en hund och en häst som steppar lite grann. Och likadant så jobbar jag på Öland några midsommarhelger. Och det vet ju de flesta kanske att där går det rätt liva till. Dit åker man för att dricka så mycket som möjligt och ha så roligt som möjligt. Efter helgen kommer man inte ihåg någonting. Men det var mycket stökigt i alla fall och då det fanns ju en så kallad raggarkamp där nere. Och där var det några som hade sett att det fanns vapen och då skulle vi naturligtvis dit och göra tillslag. Och det var en ren fröjd att jobba ihop med rytteriet. Och vi hittade en del saker, mest stora knivar och svärd och liknande saker. Vad de skulle ha dem till en midsommarhelg vet jag inte, men att det var väl inte riktigt rätt tillfälle att ha sådana med sig. Men det blev ju lite beslag och när vi skulle dra oss tillbaka sen så började de ju att samlas bakom och trycka på och så vidare. Och då gick fyra ryttare sist och på ett givet tecken bara så vände de och galopperade rakt in i den här hopen och det bara splittrade upp. Så då försvann de. Så hästarna är otroligt effektiva när det gäller sådana saker. Andra tillfällen som man kommer ihåg, det var ju när de här kravallerna var. Vi hade som sagt ingen möjlighet att klara det själva utan rytteriet var uppe och de var ju hur effektiva som helst. Det var ju bara att ropa på radion och säga var vi var och de kommer galopperande och då blev det lugnt. Det var ingen och gjorde man ett omhändertagande av någon så hade man en eller ett par hästar som höll undan de som hade tänkt sig att påbörja ett fritagningsförsök eller liknande. Så det var väldigt effektivt. Nåväl. Under tiden jag jobbade i Jönköping här så hamnade jag i facket. Så jag har varit fackligt aktiv ett antal år. Och det var bland annat i samband med sammanslagningen av de här tre polisdistrikten till länet. Då var det väldigt mycket jobb och mycket stök och irritation både bland chefer och personal och hur skulle det gå och det här funkar inte och så vidare. Men det visade sig att det gjorde det så småningom. Men det var den stora sammanslagningen där så att det blev Jönköpings läns polismyndighet. Sedan när jag hade slutat som hundförare 1996 gick jag in och hade inre tjänst i vakten och tog upp anmälningar, satt i sambandscentral och så vidare. Och så småningom så hamnade jag på anmälningsupptagningen, ren anmälningsupptagning. Och det var mycket intressant, för där fick man ju verkligen veta vad som hände. Ja, när jag satt på anmälningsupptagningen då, så fick man ju som sagt veta vad som hände, vilka brott, och man fick även kontakt med mycket privatpersoner som hade problem av olika slag som man försökte att hjälpa, ge råd framförallt. Man kunde ju inte göra så mycket annat där inne. Men i samband med att jag höll på med anmälningsupptagningen så jobbade jag som sagt väldigt mycket fackligt. Och det var en mycket inspirerande tid. Där fick man förhandla rätt mycket med polisledningen. Fick reda på vad som hände, vad som var på gång. Och man försökte att på alla tänkbara sätt tala om att poliserna var värda mycket mera pengar än vad som myndigheten ville betala dem. Men det var inte det lättaste, för att det fanns inga pengar och det gick back och allting sånt där. Men vi försökte att jobba på det viset. Mot slutet av den här tiden så satt jag även som planerare på ordningssidan i Näpo Jönköping, för det var ju närpolisområden numera. Närpolisområde Höglandet, Värnamo och Jönköping. Och där på den tiden så fick man ju kontakt med alla nya som kom. Och det var mycket intressant, mycket bra. Då lärde man känna både till utseende och namn. När man försvann ifrån den positionen, jag satt där något år, och inte hade kontakt med dem, då kunde man komma till dagrummet och där satt det 10 personer och man kunde säga namnet på 3-4 stycken kanske. Det var väldigt mycket nya, unga, fräscha, vetgiriga poliser. Och det behövdes ju naturligtvis mycket nytt folk, för att de gamla poliserna hade ju gått in. De hade utredningstjänst eller annan verksamhet. Och nackdelen med att den generationsväxlingen blev, det var det att de unga poliserna fick ju inte den här mentorn ute på fältet som talade om hur de skulle bete sig i de olika situationerna. När jag började så hade ju jag en äldre kollega som jag jobbade ihop med. Och fick den informationen om hur man skulle lösa de olika konflikterna. Vad man kunde göra, vad man skulle tänka på och så vidare. Det är en liten nackdel. Men det är ju så när generationsväxlingen går för fort. Men de är jätteduktiga, de här nya poliserna som kommer. Det är ingen snack om. Och deras utbildning som sagt är ju 2,5 år mot 10 månader som jag hade. Utan det är ju att man har lärt sig av erfarenhet istället. Så de har ju mycket större teoretiska kunskaper än vad jag hade. Sedan de sista åren när jag jobbade, då var jag mediainformatör. Mycket intressant. Det var jag som skulle tala om när pressen ringde. De frågade vad som hände. Då skulle jag försöka att tala om att det och det har hänt, och då tänka på att man inte släppte någonting som kunde vara till men för utredningen eller till men för någon person som var inblandad i det hela. Så man fick tänka sig väldigt noga för, och journalister, de är väldigt skickliga på att snärja, att komma med frågor som går åt alla möjliga håll. Kommer de inte fram ena vägen, ja, då kommer man in bakvägen någonting och frågar, och sen så lägger de ihop det här, och då kan det bli riktigt tokigt ibland. Men man lär sig, att få förtroende för vissa journalister som man kan ge lite bakgrundsmaterial utan att de skriver. Men de har möjlighet att göra ett bättre reportage än om de inte visste om hur det var. Men det var mycket intressant, och den tiden saknade jag lite grann. Både det tugget med journalister och med kollegorna. Så att det saknar jag nu när jag går hemma. Det är inte själva jobbet, utan det är den sociala biten på jobbet som man saknar. Men det finns ju sociala medier bland annat som man kan ha, och man får hålla kontakt med dem ändå på annat sätt. Det är väl vad jag har att säga för ikväll. Ha det så gott allihopa.
Du har lyssnat till programmet Efter åtta. Dagens gäst var Nils-Erik Eriksson. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö, Nyhem. Låten vi spelat ikväll var Oh Happy Day med Lena Maria Klingvall. Kärleken är med Jill Jonsson. Mr. Memory med Shirley Clamp. Och sist Som en bro över öppna vatten med Tommy Körberg.